Citat, adoggi dog, dum dum di dum, adoggi dog. Då var det återigen dags för Pixelklubben 64, 80- och 90-talsretro på svenska. Yeah! Men jag är Sebbe och med mig har jag Mange.
Hej, hej! Det är jag som är Mange. Jag har ju en ny låt ju.
Vad har du?
Ja, fast hade jag den här med Mange. Fan hette den första? Mange är allt Mange. Du vill ha. Kom, vad vill andra låten? De har ju en ny låt nu som heter något i stil med Dricka upp. Eller något sånt.
Ja. Jag har inte hört.
Har inte hört den? Nej. Den är inte lika fyndig som de andra. Mm. Tyvärr.
Är den lika bra som den låten som vann igår i den här musiktävlingen?
Ja, ska vi nämna något om det?
Vad
det
var? Vi får väl gratulera oss själva att Sverige vann Eurovision.
Sebbe, jag har ingenting med det där att göra.
Ingenting?
Jag var inte med och planerade tävlingen. Jag var inte med och röstade fram henne. Jag har väldigt svårt för att känna en vi-känsla där, måste jag säga.
Men det är ju som folkfest.
Men
det är
precis som Norén, va?
Folk som gillar sport känner ju så när Sverige vinner hockey och sånt, så säger de vi vann.
Ja, men de känner som en del av dig. De är en del av fanclubben.
Ja, men det gör mig. Ja, men det gör mig. Nej, jag har ju följt den här tävlingen sedan jag var liten. Min familj var ju sån schlagerfantast.
Men vadå, mer än andra? Nej, inte mer än andra väl?
Jag vet inte, men jag har kollat. Alltså, det har blivit att jag har kollat varje år. Nu har jag ju fått vara med 3 gånger. Sverige har vunnit, så det är rätt kul. Först var det ju 91, Carola. Sen var det ju Charlotte Nilsson 99. Och nu Loreen.
Mm. Hon skulle gifta sig med någon som heter Norén efter dem. Heter Loreen, Norén, skitsam. Mm. Nej, det jag blev mest imponerad av igår, förutom... Ja, de här ryska damerna var ju rätt gulliga, måste man säga. Speciellt, du vet vem, hon är lilla där i mitten.
Ja, jag var lite rädd för att hon skulle typ dö eller?
Jag tänkte på det också. Jag tänkte så här, shit, någon av de här kan dö när som helst under de här på scenen.
Ja, men tänk, hon var typ 86 år eller vad hon var.
Ja.
Och ska sitta uppe till typ 3 på natten. Mm. Vet du, all den här pressen. Och så är det så här, hon typ överlevt Stalins arbetsläge.
Ja, ingen fara.
Ingen fara.
Nej, men förutom det så det är ju kul att se att ett land som Azerbaijan verkar vara så jävla vackert. Jag måste säga, man är ju rätt dåligt insatt med hur, jag har Uzbekistan, Azerbaijan, hur ser det ut där? Om man ska låta lite dum så är det väldigt lätt att tro att det är liksom mycket öken. Men och typ, mycket sand.
Ja.
Faktiskt.
Typ man, Afghanistan. Eller?
Ja, eftersom man ser så jävla sällan, och så får man se de här fantastiska jävla bilderna och byggnaderna de har där. Man är grymt imponerad.
Ja, jag trodde de filmade något annat först faktiskt. Men... Mm. Kul, det bara varit sådana här dator och gjorda grejer. Man bara för att det ska se ut som någon sån.
Ja, Stalin Productions sitter
Ja. Nej, men det var kul. Jag tänker såklart på NES-spelet Euphoria när jag hör den här låten också. Så att...
Michael Jackson har också gjort en låt som heter Euphoria när han var hos Motown fortfarande.
När han var svart fortfarande.
När han var, ja precis, han hade Afro. Afro!
Ja. Jaha.
Då, jo. Idag är det lite ninja.
Ja, eller väldigt mycket ninja.
Ja.
Shinobi 3, Revenge of the Ninja Master.
Return till och med.
Just det, Return of the Ninja. Ja, just det, Revenge. Det känns som att de hade för att använda det till slutändan, fast de ville, jag vet inte varför.
Ja, till slut blir Star Wars som får hjälpa istället. Ja.
Just det, Return.
Vad sa du till?
Till Sega Mirai. Det var ju rätt länge sedan vi hade något Sega-spel.
Det var väl han tokiga apan sist väl?
Nej, så det var inte så länge sedan.
Nej, det känns som...
Ja, vi har ju mest Nintendo ju.
Ja.
Så vi får hoppas att vi får några fler Sega-lyssnare nu.
Och inga sega gubbar.
Inga sega lyssnar, utan sega lyssnar.
Och i tillbaks bild ut ett så håller vi på att gå igenom 80- och 90-talens coolaste actionfigurer. Och nu har vi kommit fram till
Bravestar.
Ja, Mattel. Och, ja, och
vi kan också nämna att i Pixelgruppen 64 så betygsätter vi ju spelen varje gång, och vi har ett unikt betygssystem som är 1-8 bitar.
Ja.
Om någon skulle undra varför vi har det, så är det ju för att konsoler räknades ju bitar för på den gamla goda tiden.
Vad slutar väl? Man kan ju säga efter Nintendo 64, där slutar man räkna konsoler i bitar.
Jo, aldrig... fast det var ändå lite... Jag vet att jag... När PlayStation 2 kom, så var och shit i 128 bitar. Och speciellt Dreamcast, vet jag. Man snackade om det. Men sen försvann det ju.
Men det stämmer, för att det som blev Mario Sunshine hette ju ett tag Mario 128.
Mm. Så efter det, så nu vet jag knappt vad det är. Typ 256 kanske. Nej, det är mer.
512 kanske, ingen aning.
Ja.
Är det inte 360? Nej, det är det inte. Vet du varför det heter 360 förresten?
Xbox?
Ja.
Nej.
För de vill ju, egentligen skulle ju heta Xbox 2. Mm. Men de kan ju inte ha en Xbox 2 som tävlar med en PlayStation 3. De måste ju ha något någon högre siffra. Så de satte
jag tycker, ja, jag tycker bara själva grundnamnet Xbox är det sämsta namnet någonsin.
Xbox.
Vadå Xbox? Liksom?
Ja, för första gången jag såg det, så namnet, det måste vara 2000. Mm. Då hade jag ingen aning om hur det skulle uttalas egentligen. Då, Xbox. Eller ja. X, för att jag tyckte att Xbox det lät inte rätt. Jag trodde att det skulle betyda något eller uttalas på något helt annat sätt.
Det lät ju bra som projektnamn, alltså så du vet.
Ja.
Vad det ska heta, så sätter vi ett X, men sen att nej, men vi behåller det liksom.
Ja, för en projektnamn. Dreamcast hade ju två rätt schyssta projektnamn.
Ja, just det, Katana var det. Och...
Black Belt.
Ja, just det. Ja, faktiskt.
Det skulle heta Black Belt, men så blev en mjölkvit konsol istället. Dreamcast är ju en av de snyggaste konsolerna någonsin.
Mm, det är. Bara för att den är sådär vit.
Ja. Och så har den sån här lite science fiction design på det också, tycker jag.
Mm, jag har lite 50-tal science fiction.
Men du, din jävla sprätt.
Jävla idiot.
I förra avsnittet så nämnde du Timmy.
Timmy!
Timmy! Som var en vän till dig när jag inte ville leka med dig.
Mm.
Nej, men
du häng... heter egentligen något annat.
Det är inte
så förvrängd röst. Jag lekte ju med Sebastian. Sån äcklig efterlyst så jag, som jag aldrig blev rädd för när jag var liten. Ja, Timmy, vad var det?
Ja. Men... ibland så här, när vi hänger du och jag, så kan du berätta så här, en gång så gjorde jag Timmy det här. Det blir alltid så här, men shit, varför gjorde inte vi sånt?
Såna ja, just det.
Kan du inte berätta något kul?
Veta?
Ja, men jag vet inte. Kan du inte berätta något kul du och den här Timmy gjorde när ni... Först och främst, när var du hängde med honom?
Ja, det är slutet på 90-talet. Någonting.
Men kan du inte berätta något skit bara som du och han Timmy gjorde?
Jo, kan jag väl göra. Att han ska ta. Ja, just det. Hans familj bodde ju ganska centralt då i alla fall. Så de hade en lägenhet väldigt högt upp då. Precis vid en gågata mitt i stan. Och någon gång hade hans pappa varit, om man typ i Helsingör eller vad fan det var. Så han hade köpt hem en sån här jättestor karamellburk. Så här genomskinlig, vet, med sån här salta, stora, hårda, äckliga karameller. Som man alltid köpte på färgen. Och då fick vi för oss att, men vi står i fönstret och slänger de här på folk som går förbi. Det gjorde vi ju. För att det var ingen som såg. Det var ingen som tänkte på att det fanns en lägenhet där uppe. För de hade sådana här helglasade fönster, om man ska säga. Så man kunde liksom öppna rätt stor del av fönstret, så att man kunde ju svinga armen rätt bra. Ja.
Vadå, för att det inte bara skulle vara en kul grej, utan för att det skulle göra ont?
Vi ville göra skad. Ja. Nej, men jo, det var ju som en kul grej. Det var ju ett boost.
Men
sen blev det lite mer, det blev lite mer organiserat till slut. För sen köpte vi ju rätt vissa sort. Godis som var bättre att slänga och så här.
Vadå? Vilka var det?
Men det var ju såna här, ofta salta så här, stora grejer. Runda, hårda saker liksom. Men det är äckliga karameller. Helt enkelt. Ja, i alla fall, vi slängde det här på folk. Ja, det var ju kul tills det att de kom på oss.
Hur gick det till?
Men det sjuka var att, alltså, vi ville ju hela tiden utveckla det här ju, så att till slut så köpte vi Digestive-kex.
Ja.
Och tog in typ såhär 3 Digestive-kex i munnen och tuggade runt så att det blev en sån här god massa. Så alltså, de som gick precis på trottoaren nedanför då, för man kunde inte direkt loska ut den flera meter liksom. Så vi fick ju kolla rakt ner, så när det gick spottade vi ut den.
Men spottade ut den som en klump, eller var det ja, som ett regn av?
Nej, som en stor klump. Jag kommer ihåg en sån här cooling som kom och gick där ner så här, tuff, rätt svängde med benen så här. Och då la jag en sån bara och då precis när han liksom tog ett steg så att benet var ganska utsträckt framåt, eller vad man ska säga, då var rakt på smalbenet där. Och han blev ju jättearg.
Men vadå, direkt när du träffar han så måste ni ha upp in i fönstret igen, eller?
Nej, vi vill ju se hur det gick. Så han vill se oss, jag vet inte. Man var ju inte så smart på den tiden, så man, nej, jag vet inte. Man trodde väl att man var mer osynlig än vad man var egentligen. Var men i alla fall, jag vet inte hur det gick med honom. Men sen var det någon tjej med, som gick där nere med regnjacka, kommer jag ihåg, som vi loskade där på då. Och hon, jag förstår inte hur, men hon lyckades liksom se var det kom ifrån. Hon lyckades på något sätt ta sig upp dit. Alltså det var rätt, för det var ju så här innergård och jättehögt upp. Det var nästan som på ett tak. Jag förstår inte riktigt hur hon hittade upp dit. Men hur som helst så ringde hon på då. Och vi levde och vi öppnade inte.
Men var ni själva, ni var själva hemma då?
Ja, det var vi. På något jäkla sätt så fick hon ta in numret till hans pappa. Hon måste vara typ detektiv eller någonting.
Sherlock Holmes.
Ja, verkligen. Så att det slutade med att hon sa att hon var tvungen att lämna in den här jackan på kemtvätt.
För det står
en regnjacka med blöt digestivkex på, liksom, okej, kemtvätt. I alla fall, jag kommer ihåg att vi fick betala 80 kronor för det i alla fall. Men en annan kul sak som vi spottade var ju de här salta skruvarna. Vet att man bet av varje sån här del, eller vad man ska säga, så blev det små som små disks. Så man bara kunde peppra ut så. Och det var någon gubbe som vi pepprade i nacken. Han bara, hej! Ja. Det var rätt sjukt. Jag skäms lite för det, men
ja, fy fan. Det var ju mycket. Ja, men någon gång får vi också hitta på något sånt bara för gamla tiders skull.
Vågar man inte nu.
Men bara inte någon ja, men så länge inte någon åker illa ut.
Fast ja, men man får en hård karamell i ögat typ på 20 meter
så. Ja, men något sånt som ingen. Jag ska bli så där.
Skräckslag.
Nej, men de ska bara bli förvånade på ett kul sätt. Så bara, oj då, det här hände. Det hade jag inte räknat med. Jag känner på mig att det kommer bli en rätt bra sommar. På tal om bra sommar, Laila Ros, vår ständiga sekreterare, hon vill vara ledig i sommar.
Jaså, kan hon glömma. Hon ska ju lämna brev till oss.
Ja.
Han ska väl skönt bli av med henne innan.
Ja, hon skulle till sina, hon har någon sån här släktgrej i Värnamo. Hon har ju någon form av, jag vet inte. Hon nästan, men där får hon ursprungligen tydligen.
Ja.
Laila, är du en ängel och hämtar post? Ja,
det är varmt i studion idag.
Det är varmt här, ja. Ja.
Ja, då ska vi se här. Tack, Laila. Ja, vi bad ju Jens Scott, en av våra lyssnare, att berätta om när han, eller om snarare, om han fick några feta retro-flashbacks av Bart's Nightmare som vi spelade för ett par avsnitt sedan. Och det fick han inte, för han skrev, tyvärr fick jag inga feta flashbacks. Måste varit ganska risigt. Kom ihåg lite av det ni berättade. Speciellt att man skulle leta papper och hoppa på dem. Kommer ni dra en episod om Star Wars gobbar med? Frågan.
Är tillbaka på Luta 1 menar han?
Ja.
Alltså grejen är ju att när vi kör de här actionfigurerna tillbaka på Luta 1, du och jag så har planerat att det ska vara hyfsat kronologiskt ju. I så fall skulle vi kört Star Wars-figurerna allra först. Nu gjorde vi inte det. Grejen är samtidigt så i Shadows of the Empires-avsnittet så pratar vi om Star Wars-gubbarna. Men
ja, grejen är ganska att mycket med så att
ja, fast de står ju faktiskt med som förslag fortfarande på actionfigurlinjen att prata om.
Fast de känns lite för gamla liksom, eller så, jag vet inte.
Men det finns ju fortfarande rätt mycket att säga om dem ändå. Ja, vi får se, helt enkelt.
Jag bara känner att jag vill ha någon form av, ja, i och för sig har jag lite personliga kopplingar till. Ja, vi kan väl se.
de figurerna var rätt viktiga för oss under en tid på högstadiet där, så att...
Jo. Ja, men alltså, vi säger så här... vi snackar om, men vi kan ju kanske ta upp det igen.
Ja, om avsnittet finns kvar på sidan där, Jens Scott, så den om Shadows of the Empires, där snackar vi rätt mycket om Star Wars-gubbarna. Annars så kanske det kommer.
Och för de som undrar varför vi säger så, så är det för att vi har fått plocka bort vissa avsnitt på grund av platsbrist. Det är därför vår eminenta vän Henrik Svensson bygger en hemsida till oss, så att vi ska kunna ha alla avsnitt uppe. Okej, Martin Wickberg skriver på Facebook angående NES-äventyret Maniac Mansion. Det nämnde vi i förra avsnittet.
Ja, just det.
Att vi kanske skulle ha med det. Mm, han skriver, där sa ni något. Själv har jag fördrivit något för många timmar av mitt liv på att just bemästra detta, samt de andra, ni vet vilka de är, LucasArts, peka och klicka spel.
Helt ärligt så, nej, jag är jättedåligt insatt i... Jo, men det
samma,
är ju...
Men Monkey Island
såklart. Men, ja.
Det är säkert fler som inte vet. Men, ja. Ni kanske eventuellt ska ersätta Sebastian med hans partner för just ett sådant avsnitt. En känsla som infinner sig är att spelet då kanske får ett bättre mottagande. Dessutom går det ett rykte här i klubben om hans osunda förkärlek för media.
Ja, att du är mediekod, Sebbe, det vet vi ju. Men vad vill
han? Det är det han menar. Ja, just det. Jag vet inte, jag kanske är lite trög, men jag förstår inte riktigt allt här, om jag ska vara ärlig.
Jag vet, tror att han menar att...
Han menar att min flickvän ska ta över för mig.
Nej, eftersom... inte ta över. Han
nej, alltså i det här Maniac Mansion-avsnittet. Ja. Eftersom hon har gjort en låt om det och verkar då gilla det. Ja. Mer än mig, tror jag.
För att kunna berätta lite om
det. Ja, och sen det här ryktet om att, ja, just det, nu föll 25-öringen ner. Mm. Att jag skulle vara mediekåt, men egentligen är det ju Mange, men jag förstår inte varför de har... De har fått lite om bakfoten här, men det är rätt kul, tycker jag.
Mm.
Just det. För den som eventuellt kan vara intresserad, så kom det en tv-serie med bland annat Joe Flaherty från Nördad och Nolle och Kathleen Robertson från Beverly Hills, som var baserad på spelet. Det har jag ingen aning om.
Nej, han skickade med på något sätt i sitt brev, så lyckades han få med en YouTube-länk heter det till och med. Och nej, jag hade aldrig sett det här.
Ett kul, alltså jag har aldrig hört talas om det, så att det skulle vara baserat på spelet.
Ja, men däremot den här serien som han nämner där, Martin Wickberg, Noll och Nördar, Freaks and Geeks på engelska.
Mm.
Det är en av mina favoritserier någonsin.
Aldrig sett.
Det är han
Joe Flaherty.
Joe Apatow, han som har gjort alla folk till Joe Virgin och sånt. Det var hans tv-serie som han gjorde i slutet av 90-talet. Den utspelas i början av 80-talet. Handlar om tre nördar. En av nördarna har en stora syster som tillhör freaksen, alltså, som hänger med, ja, pundarna helt enkelt.
Mm-hmm.
Och de här tre nördarna, de gör ju allt, vet, de går på konvent, de köper Atari, och så är det, ja, men du vet, det är mycket sånt med skola. Det är mycket koncentrerat med problem på skolan, och det börjar ju tjejer i klassen som de blir kära i, och det är en jättemysig serie. Det finns typ 18 avsnitt bara. Och just att det är liksom början av 80-talet, och det är miljöerna och kläderna och allt sånt. Ja.
Jag gillar ju att titta på serien, men kanske man får kolla på den.
Ja, Freaks and Geeks. Den är mysig och rolig. Ja.
Mm-hmm. Sen skriver Ivan Komsic, hallå där på er.
Ja, men välkommen tillbaka, Ivan.
Ja, just det, välkommen. Han skrev ju inte förra gången. Men nu är han tillbaka. Skön lyssning, även om jag inte håller med om åsikterna att Mega Man 4 är en fullpotter. Har i sig inte spelat igenom hela dock.
Jag vill säga en grej om det. Jag går i Mega Man 4 8 bitar för avsnittet. Det är inte så att jag på något sätt vill försvara det, för att jag tyckte verkligen att det var värt det. Men bara någonting om det. Man måste, när man sätter betyg, måste man alltid ta hänsyn till vilken konsol det är och vad man kan göra med den konsolen. Ett spel som Diddy Kong Racing kanske jag egentligen tycker är roligare att spela. Men jag gav det kanske bara 7 av 8. Men det berodde på att med Nintendo 64 så borde de kunnat göra ännu mer. Här på en Nintendo 8-bit, liksom, så pass gammalt spel, hur brett och roligt spel och snyggt spel man lyckas göra på en sån, så pass...
Och sen att man liksom blir imponerad av det typ 20 år efter mig.
Ja, plus jag ville verkligen dra en gräns att de andra Mega Man-spelen, så tycker verkligen de är värda 7 av 8 bitar. Men jag vill bara markera att jag tycker verkligen 4 är bättre. Av den anledningen så fick den 8 av 8 bitar.
Och sen Mega Man, liksom, jag Jag tycker verkligen nu att det är typ det bästa i serien. Men ja, just det. Han skriver också, angående retrodiskussionen, så har jag och en polare snackat om huruvida nuvarande generation kommer klassas som retro någon gång. Vi båda anser inte det, utan de sista retrokonsolerna för oss är PSP och Game Boy Advance. PSP på grund av sina många JRPG:n och känslan i enheten i sig, för att inte nämna möjligheten att spela PlayStation 1-spel. Tror inte jag behöver säga varför Game Advance är retro redan nu. Hur ser ni själva på det hela? Handlar det om vilken ålder man befinner sig i? Hur mycket relation man har till spelen och konsolen? Kan bli en ganska lång diskussion, men då blir avsnittet längre och det är bara bra. Så jävla bra att ni kommer upp i 2 timmar igen. Kram på er!
Ja.
Ja, det är svårt det där med retro, men det är såklart att så fort man har en koppling till något sen barndomen så blir det ju retro för en vilken generation man än är i. Men just inom tv-spel så jag tror inte att det har liksom suddats ut mer och mer ju mer man ser åt hur nytt det blir, jag vet inte.
Ja, för oss, nuvarande generationen.
Ja, men du vet, Nintendo 8-bit kommer ju alltid vara mest retro för flest, känns det som på något sätt. För att det var ändå där allt startade och
ja, men om man jämför det med musiken så va?
Mm.
Det är ju såklart det är kopplat till vilken generation ju.
Jo, det är det ju.
70-talsmusik är ju nostalgiskt för en generation. Och sen
jo, men det är det jag menar, men det är ändå att jag vet inte.
Det är ju något konstigt som händer med fenomenen de är 10 år gamla. För att något som är 5 år gammalt, vi säger att 5 år gammalt tv-spel. Det känns oftast bara trött och gammalt, förlegat, trist. Trist kanske är lite väl starkt, men det känns väldigt ospännande, ett 5 år gammalt spel oftast.
Ja.
Men däremot så fort du kommer upp i 10 år så är det precis som man har en ny syn på det. Då
jag menar,
kan det retrokänns. Men jag tycker att PlayStation 2-spel för 10 år sedan som jag spelade då tycker jag helt plötsligt känns retro nu. Nu har det gått ungefär 10 år sedan dess. Alltså, Devil May Cry. Det var ju liksom jätteretro för mig när jag satt och spelade det. Jag kom tillbaka alla satt snack om när vi satt och spelade det till exempel och tjejerna som vi gick gymnasiet med och sånt. Vi satt och snack om vem som var snygga. Alltså allt som kommer tillbaka till den.
Jo, men det är det jag menar, alltså, det kommer ju alltid vara retro så fort man har något minne av det liksom längre bak. Men jag vet inte, det känns ju ändå som att samma med figurer och sånt som vi snackade om, att det originella kom, alltså det känns som att nästan allt var där nere liksom film, musik, spel, alltså det originella har ju ändå varit lite. Nu känns det mer som, det är så mycket av allt och det går så snabbt. Förstår du vad jag menar? Du vet, NES till exempel är en generation att ja, men då var det så här, man får typ 1 eller 2 spel om året liksom. Och så var det ju för typ de flesta. Men nu är det liksom, allting är digitalt. Ungarna idag kan ladda ner typ hur många spel som helst. De kan liksom ha 200 spel istället för typ 1 om året, eller man ska säga.
Ja, det är sant.
Det blir liksom så mycket och det är så snabbt. Jag tror att det glöms bort snabbare eftersom det är så mycket och det är så det är liksom en annan tid. Så jag tror inte att det blir lika så retro, jag vet inte.
Nej, det är ungefär, det är rätt synd för att kids idag, de har liksom de har aldrig köpt ett album. De har aldrig köpt, sparat
ihop. Nej, det är det jag menar, musik. Det är inte så bara, okej, jag fick den här skivan när jag var liten. Nu bara, nej, men jag har lyssnat på 300 skivor om året på Spotify liksom.
Nej, men de vet inte ens vad en skiva är.
Nej.
Man frågar 13-14-åring det här med album och sånt. De kan inte ha vilket album av, ja, jag gillar Michael Jackson. Ja, vilket album gillar du bäst? Vadå album? Alltså de har ju bara låtar, är du med? Det är allt de har. De har inte något här koncept med att man släppte liksom ett album och så var det med 14 låtar där.
Plus att man inte har saker fysiskt längre, det är så annorlunda nu. Alltså det är ju faktiskt det. Okej, att alla säger så, ja, men det var bättre förr, men nu är det ju faktiskt, det går ju mycket kvickare och allting är liksom digitalt och det. Ja, det är så mycket av allt så jag tror inte att det blir lika. Nej, jag tror inte det blir lika.
Samlare och nördar. Eller samla överhuvudtaget. Alltså de kommer ju alltid vilja ha en hylla med oavsett vilka format det är, om det är Blu-ray eller DVD. De kommer ändå vilja ha en hylla och visa upp. Det är ju det som är halva grejen. Att åka och kolla allt det här. Allt det här är mina spel.
Men därför inte jag tror att nuvarande konsoler kommer bli så som vi säger PlayStation 4. Där ska det vara typ bara digitala spel.
Oj då, det visste jag
inte. När de pajar då, de här maskinerna till slut. Alltså det går ju inte att få ta. Det är ju inte så att man kan hitta det här spelet någonstans. Så att det blir en liksom en antikvitet eller vad man ska säga. Allting är liksom, finns ju bara i liksom låtsasvärlden. Det är ju lite tråkigt. Så det blir, jag tror ändå att folk alltid kommer återkomma till NES och SNES och såna här.
Jo, det skulle kunna vara. Så det går ju alltid i cykler sånt också. Så jag tror också att precis som det är precis som att det håller på att hända något med filmen nu också, att specialeffekter är inte lika viktiga nu som det var för kanske 7 år sedan.
Nej. Jag tror att det är fler som kommer leta upp en gammal NES om 50 år än att de letar upp PlayStation 3 eller Xbox 360.
Jo, det är sant. Men det är ju som Star Wars-filmerna. Om man kommer kolla på någon Star Wars-film om 50 år, då är det ju den första från 77. Snarare jo. Än
Return alltså det originella, eller? Inte det här över massproducerade och supersnabba liksom. Så,
Men jag funderar på kids idag, jag har en teori vad de kan tycka är retro om 20 år. Alltså mobiltelefoner. För att de är väldigt många av dagens kids som har ju sin mobiltelefon. De är ju nära den 24 timmar om dygnet.
Jo, det är det jag menar. Allting är digitalt och låtsasvärlden. Alltså tänk de som växer upp med Facebook. Det blir ju typ som att halva deras liv är liksom digitalt. Alltså det är lika viktigt som det riktiga typ.
Ja.
Med att man har vänner. Alltså vi hade aldrig kunnat säga bara, men jag hade jättemånga vänner. Den hälften var liksom på låtsas digitala och hälften var... Det blir så konstigt på något sätt.
Ja, men det jag skulle säga är att jag tror själva telefonerna kommer vara retro snarare än vad de gjorde med telefonen. Alltså iPhone 4S eller vad fan det heter.
Sån hade jag när jag var liten. När jag var 10 år hade jag en sån.
Det tror jag mer snarare än. Ja.
Vi lämnar väl det.
Vi lämnar det. Vad kom vi fram till att...
Att det var bättre för.
Vi kom fram till att det var faktiskt bättre för.
Ja.
Då lämnar vi det. Ja.
Mm. Sen kommenterar också Robin Uffe Niklasson. Vi la upp lite bilder på Dino Riders-figurerna.
Ja, just det.
Då kommenterar han på en dinoryttare där. Just det, den där hade jag. Minns att jag tappade bort allt förutom själva dinosaurien. Den blev sen husdjur i Turtles. Ja. Det känns som en sån klassisk Dino Riders-grej att man tappar bort saker.
Ja, jag gjorde det också för min Monoclonius. Mm. Men samtidigt så, den bilden han kommenterade på, det var ju på en Triceratops-liknande... Det fanns ju en Triceratops som var en Turtles ju.
Ja,
han har brandgula figuren.
Och den jag fick är julklapp nu.
Ja, va? Då måste jag vara extra snäll. Har du fått den av mig? Har du den?
Ja, fick jag.
Ja. I så fall så den var du säkert värd då. Nej, vad skulle du säga? Nej, men Robin Uffe kanske lekt att den figuren var den i omuterad form så att säga.
Antagligen.
Erik, kommer läka att det var Fossing från DuckTales. Mm. Fossing!
Bubba Okim!
Musik!
Musik! Just det. Det var kul.
Okim!
Just det. Sen får vi inte glömma att säga också att Ivan såg i fram emot fler videos med spelsamling. Och det kommer ju också komma under sommaren.
Ja, Hightown. Summer in the city.
Så kolla in vår YouTube-kanal. Det ligger lite videos där än så länge i alla fall.
Och det jag ser fram emot mest nu, hur många nya medlemmar har Pixelklubben 64 den här veckan?
Da-da-da! Noll nya medlemmar!
Ba-da-bam-bam-bam-bam!
Ett kast.
Nej men, kära lyssnare, försök lova dig själv att berätta för Pixelklubben 64 för en bekant den här veckan. Så blir det liksom som ett pyramidspel. Nej men så, någon kanske lyssnar och börjar... Ja, kom igen nu.
Eller bara skriv något till oss. Vad som helst.
Ja, eller du där som liksom har lyssnat på oss nu 3 avsnitt men inte gillar oss. In och gör det. Det är ju, så är du liksom medlem av en klubb. Tänk, hur retro inte det är. Liksom, nu är det inte Fantomenklubben utan är det Pixelklubben 64-klubben. Eller, ja, Pixelklubben 64.
Så att, ja.
Ja.
Just det.
Pixelklubben 64-klubben. Ja. Nej men, du är medlem av en klubb. En gammal, hedlig. Hade vi kunnat...
Sånt som inte heller finns längre.
Ja, hade vi bara kunnat så hade vi skickat ut reklamblad i en vanlig jävla sån här tryckt i en kass kopiator bara.
Och medlemskort.
Och medlemskort.
Jaha du. Då kanske vi ska börja prata om veckans spel. Just det.
Veckans spel är då alltså Shinobi 3 Return of Ninja Master, en actionplattformare till Sega Mega Drive. Och först och främst, Sebbe, ordet Shinobi, det är helt enkelt ett annat namn för ninja på japanska. Det visste jag inte, men jag var tvungen att kolla upp det. Men du, vilka ninjafilmer, eller såg du några ninjafilmer när vi var små? Det var en sån grej som man hörde talas om ofta.
Jag vet att du var väldigt inne på det då, men jag tror att jag såg någon alltså. Jag vet inte varför, jag var inte så intresserad av just ninjas av någon anledning.
Du var inte intresserad av ninjas?
Nej, men det var ju mer monster och sånt coolt.
Ja, alltså det var inte ninja-aspekten av Turtles du gillade, utan var mer att de var skalpaddor som du gillade då, alltså.
Ja, det var det.
Den enda riktiga...
Nej, det är klart att jag gillade att de var ninjas. Det var inte så att jag liksom letade upp ninja-filmer, jag vet inte.
Alltså, ordet ninja var ju lite tabu här ju. Inte lika mycket som det var i Storbritannien. Men en äkta sån ninja-film jag minns att jag såg, det var Revenge of the Ninja. Den kom 83, det är en sån skitblodig, våldsam...
Men är inte den svenska filmen? Nej, eller i alla fall svensk producerad.
Ja, vad heter den nu? Den heter Ninjas...
Alltså... Ninja Mission.
Ninja Mission heter den. Nej, det är en amerikansk-japansk film som börjar i Japan, slutar i USA. Vi hade ju en kompis, vad ska vi kalla han för? Hans riktiga namn börjar på R.
Vi kallar han Panda.
Panda, ja. Panda har spelat in den här från TV1000. Och... vi var hemma hos Hamme Fylle Fläck på handen och satt och kollade på det här. Och Hamme Fylle Fläcks mamma kom in och fick då se det. Jag minns till och med vilken scen det var. Det var en ninja som satt på huk och höll på att skulle spränga upp en dörr. Och så kom det en kostymnisse springandes bakom honom i korridoren. Och den här ninjan gör det att han först kastar ut såna här vanliga jävla kulor. Och sen direkt efter kastar ut den här jävla spikar. Så det som händer är att han, killen som kommer bakom honom, snubblar först med den här kulen och bam, landar med ansiktet rakt ner på de här spikarna. Så han reser sig upp, så rinner det blod och så har han så här kanske 20 spikar i ansiktet. Så han skriker
och precis. Det roligaste med det är att hon kom in precis då.
Ja, då kom hon in.
Det var inte så bara när de snackade om någonting, just när detta hände liksom.
Ja, men det var ju sånt, det är ju våldsamt hela tiden. Så att det var kanske, det var en på tre skulle vara att hon kom in i en våldsam scen. Så att skitsamma. Så hon, nej, sa hon.
Ja just det, hon var ju såhär ultrakristen,
ja. Men hon var en bra människa faktiskt. Men Revenge of the Ninja var vi nog lite för små för. Vi gick kanske i tvåan, trean då. Ja. Men sen, det räknas ju inte, men den här tv-serien Shogun gick ju i repris på SVT när vi gick i mellanstadiet. Och det var den som födde mitt Japan-intresse.
Inget minne av det heller faktiskt.
Men du vet vilken det är, Shogun. Han, den gick ungefär samt som Rötter gick i repris. Den här handlar om en
portugis,
är han, som hamnar i Japan under gamla feodala Japan och blir Shogun till slut.
Nej. Ingenting.
Nej. Sen har vi bott på ett hotell i Tokyo. Och vad heter det?
Just det. Kaosan Tokyo Ninja heter det, va?
Det är det.
Det hade kaststjärnor på fasaden.
Ja, och en octopus, alltså en squid, eller en bläckfisk såklart, som maskot.
Octopus Ninja.
Det var deras maskot. Och jag kommer ihåg när vi letade efter hotellet, eller kanske inte var när, kanske var det var första gången, så frågade vi om det. Och så japaner såklart, de kan ju inte bara säga nej, jag har ingen aning om var det här hotellet ligger, förlåt, men jag vet inte. Utan de var ju tvungna att låtsas veta. Så var en gammal gubbe, han kan vara 70. Han sa, Kaosan Tokyo Ninja. Ninja? Ninja? Shuriken. Och så ställde han sig så här bredbent och böjde lite på benen och låtsades kasta en kaststjärna. Shuriken. Så kan det vara.
Ja, jag har också någon sån historia faktiskt.
Ja, berätta.
När jag var där första gången med min dåvarande flickvän, så hittade vi inte hem från Akihabara. Så att jag var tvungen att gå in i en sån här polisbox som fanns över. Sån här jättesmå polisboxar. Ja, men där de satt vid liksom skrivbord och hjälpte folk typ.
Ja, men det finns ju varje kvarter.
Ja, varje gatan, fast de inte behöver det typ ens i... Ja, men de kanske behöver en av alla de 10 som finns, kan man väl säga. Här behövde de ju haft det däremot, men skitsamma. Vi gick in där för att vi hittade inte hem, så... sa jag också bara, hello, can you please show me the way to Kaosan, Tokyo, Ninja. Och då sa de också så bara, Ninja? Fast han var mer så här, det var fnittat. Ninja? Det är så att det var jättekonstigt. Och så sa jag typ bara, den där jag visste som låg där ungefär, det var den här, Kandarive.
Ja, jag
så jag bara, Kandarive. Kanda? Sa han då. Och sen, Kandarive. Och så skulle han då rita upp en karta.
Det är alltså polisen som gör det.
Ja, polisen. Och samtidigt som han ritar upp den här kartan som, ja, han kunde inte bara, här hade de gjort, du vet, en sån här, ja, men här är den här floden där, bron. Och så han ritar ju såklart den här små animefiskar i vattnet och sånt. Samtidigt som den andra polisen stod och tittade på min flickväns gosse som hon hade vunnit i en sån här ukatch. Och den han stod och sa hela tiden var, åh, kawaii! Kawaii! Precis som att han aldrig hade sett ett sånt gosedjur. Du vet, han bor i Tokyo.
Ja, men det som är det sjuka.
Ja.
De blir lika förvånade varje gång.
Ja.
Alltså, när man går runt i Tokyo, man ser hela tiden så här söta, magga
tjejer. Ja, man spyr på allting till slut.
Ja, det blir för mycket för en, alla färger och allting. Men ja. Japaner, de tröttnar aldrig.
Det är precis som att varenda gång det är som första gången. Åh, oh, kawaii this!
Ja, och det är ju oftast inte kawaii. Det är så här lite halv...
Men i alla fall, då, ja. De tyckte också att det var jättekul att det hette Ninja.
Vad kul att det skulle vara en liten fisk i vattnet också.
Mm.
Schyssta ja. Poliser.
Ja, var var vi någonstans? Ninja.
Har du spelat Shinobi 1, eller de två första spelen?
Ja, nu ska vi säga. Shinobi 2, det är det som man fick till Samurai Right 4. På den här, det var en kassett typ med sex olika spel. Så var det typ Streets of Rage, den här kassa Columns som du gillar.
Mm.
Och så var det Shinobi 2. Så det har jag spelat. Och sen trean har vi ju kört på min Sega Mega Drive-samling till PlayStation 3. Och där kan man väl för mig låsa upp ettan. Jag vet inte om det är arkad.
Jo, det är ett arkadspel.
Ja. Ja, så att ja, jag har spelat alla tre.
Ja, för jag har faktiskt bara minnen av det här. Det här Shinobi 3, Revenge of...
Heter det inte Return? Så.
Jo. Det här spelet, Shinobi 3, det är alltså en uppföljare på Mega Drive-spelet The Revenge of Shinobi. Där kommer Revenge in. Som i sin tur är en uppföljare på arkadspelet Shinobi från 87.
Mm.
Det är en kul grej förresten. Det är i förra spelet The Revenge of the Shinobi, Sega, de sket helt i rättigheter. För i det spelet så är det både kloner utav Spider-Man, Batman och Godzilla som är bossar.
Och så här är också Godzilla i 3.
Jo, men Spider-Man och Batman också är med i...
Kul. Ja.
Och det släpptes här i Sverige under det soliga juli 1993.
Ja, och spelet utvecklades ju av Sega själva. Och designen heter Tomoyuki Ito. Och tydligen så var detta den här människans första spel. Men senare har han även gjort Skies of Arcadia och House of the Dead 3. Och det här spelet, det är släppt till rätt många plattformar nu för tiden. Det finns ju dels i den här Sega Mega Drive Collection som jag snackade om till PlayStation 3. Jag tror den är släppt till PlayStation 2 med typ Xbox 360. Sen finns den även på Wii's Virtual Console.
Yes.
Där man kan ladda ner det. Och i det här spelet så spelar man som ninja-krigaren Musashi.
Hoj.
Han har rätt fula kläder. Han är liksom sommarkläder. Han har vita kläder.
Men de är rätt snygga, men jag fattar inte. En ninja?
Mm.
Vad var en ninja? Jo, det var en spion som ska inte synas. Varför har han vita kläder när han springer runt i natten?
Det kan man ju undra.
Ja.
Det passar ju knappt in på dagen heller. Ska vi...
Nej.
Ja. Nej, jag vet, jag hade säkert med...
Design. Ja, men jag hade nog bara design med att göra. Ja, men det är ju riktigt snyggt, men... Om man ska tänka det opraktiskt. Ja.
Men det jag gillar med det här, det utspelar sig inte i gamla feodala Japan, utan det är liksom... Ja, men nutid eller framtid känns ju till och med som ibland.
Ja, men det roliga med det är att jag fattar inte det först när jag började spela det.
Nej, för alltså det börjar ju i en liksom vanlig skog. Då tänker man ju, så här typ 1800-tal eller något. Men det är ju väldigt high-tech helt plötsligt sen. Så att jag vet inte vad det ska vara för tid egentligen. Men...
Nej, det fattar inte jag heller, men det kan vara en alternativ nutid, men det är ju... Ja, men det är ju sådana här dödsstjärneliknande grejer till slut ju, som man är inne i och springer runt. Det roliga med det är att jag tycker samurai och ninjas och sånt, de passar att vara i science fiction-miljö och aldrig blir såhär, wow! Alltså den kombination som matchar. Men som i alla bra plattformar så finns det en stor, rejäl och tydlig livmätare. Och jag tycker det här spelet, visst, det är ju en action-plattformare, men framförallt började den mycket känslan av ett rymdshootemapp. Är du med? Att det inte, det här, i början så handlar det inte lika mycket om hopp, precision och sånt. Att man ska pixelperfekta hopp och sånt mellan plattformar. Utan mer undvika skott och sånt, va?
Mm, ja, mer action liksom. Ja.
Och så har man då 4 attacker som kan användas en gång per bana. Specialattacker.
Just det, som man får välja fritt mellan. Vad är det de kallas egentligen i spelet?
Det står bara Selecta Ninjutsu. Det är någon, alltså grammatiken stämmer inte riktigt där, tycker jag. Selecta Ninjutsu. Ja, men Ninjutsu är ju typ av kampsport. Men
en specialattack helt enkelt.
Någon som gör att man inte tar skada, någon som gör att man är kvick. Och finns någon
som gör att man stränger sig själv så att man fyller upp livet med något. Eller man fyller upp sin kraft med att ett liv svinner liksom.
Kamikaze?
Ja.
Vad har vi för handling i spelet då?
Jo, samtidigt som Musashi står på ett berg så rullar ju handlingen framför våra ögon. Och den berättar att brottssyndikatet Neo Seed, som är typ som fotklanen från Turtles antar jag.
Just det.
De hotar då att ta över världen igen. Och deras nya då boss eller mästare heter Shadow Master. Det är inte någon Ninja Gaiden som heter något liknande. Eller att, nej, det är kanske Shadow Warriors. Jag tänker på att det heter. Ja. Jo, Musashi är för tredje gången iväg då att stoppa sin ärkerival. Och ja, det är ju andra spelare som helt enkelt. Det är väldigt, återigen, det är som Ninja Gaiden. Det är sådär filmiskt, intro, cineastiskt.
Ja, det märks att ninjakrigare är väldigt, alltså i våra dagar, djupt rotad just som filmfenomen. Eftersom det blir oftast filmisk när det är ninjas i spel.
Ja, man märker att de verkligen bygger spelen på filmdetaljer liksom.
Du nämnde ju innan att första banan i Shinobi 3 är en skogsbana.
Ja, det passar ju väldigt bra i början av ett ninjaspel tycker jag. Det är dessutom en extremt snygg skog. Det är sådär murrig japansk lövskog med ninjas i träden såklart. Och det är väl såna där, vad kallas de egentligen? De har liksom korgar på huvudet typ.
Du menar inte rishattar?
Nej, alltså det ser ut som korgar verkligen som täcker hela huvudet.
Är det djur eller är det
människor? Nej, människor. Ja, men det är säkert någon typ av samurai tror jag.
Men det är skogsbana. Här ju, då har vi ytterligare ett spel här som börjar med att man är just i en skog.
Det verkar vara ett genomgående tema i plattformsspel. Inte att det här kanske är renodlat plattform direkt, men det brukar ändå börja så. Av någon anledning. Men i alla fall, det är extremt snygga träd i förgrunden där.
De lyckas inte vara störande på något konstigt sätt ändå, att liksom att de stör att man inte ser var man ska gå, utan de på något sätt lyckas ha träden där av estetisk effekt och det funkar i, alltså i spelbarhet också.
Sen hamnar man ju i en grotta och här möter man en enorm samurai som man först tror är en boss, fast det är bara en vanlig fin. Han går liksom fram och tillbaka i någon sån här cool ninja pose eller samurai pose och så skjuter han ut någon, vad gör han, skjuter ut någon kraftgrej som typ åker i marken som man måste hoppa över. Sen är det väl några stycken sådana. Och här börjar man dessutom klättra i tak och hoppa på väggar och sånt, det är rätt coolt. Och sen bossen på den här banan, det är ju någon sån stor grotta då. Men 4-armad samurai. Jag tycker han påminner jättemycket om, jag vet inte om du minns den Turtles-karaktären, men det fanns en som hette Katmandu.
Ja, han som var med i, när Ninjara var med också. Var han en lokatt? Eller vad var han?
Ja, eller någon form av tiger. Så hade han väl 4 armar.
Ja, bossen har det. Men hade Katmandu också?
Ja, jag tror
det. Just det var när de åkte till Nepal, Turtlarna där. Typ svenska utgårdarna 95 någon gång.
Ja, något svenskt nummer med där de här pesten, döden och allt vad de heter är med.
Kriget, ja.
Ja, där är han Katmandu med.
Det är lustigt att av alla dem så är det här fighting-spelet Turtles Tournament Fighter. Den enda som är med utav dem, det är just kriget av någon anledning.
Jag fattar inte.
Ja, men i vilket fall, den här banan, det som är snyggt är det här vattnet och vattenfallen.
Men här får man ju veta att kontrollen är rätt mångsidig. Alltså man kan göra väldigt mycket. Liksom huka sig, hoppa på väggar, klättra, ducka, dubbelhoppa liksom. Och
man kan göra allt som man egentligen kan, man kan begära.
Och springa, man trycker 2 gånger kvickt framåt.
Castlevania 4 brukar lyftas fram som en 16-bit-spel med jävligt bra kontroll. Just att man piska. Men här kan man göra ännu mer. Det finns liksom just att efterkontrollen är så bred som du beskrev den, så kan man liksom ta sig fram på olika sätt.
Ja.
Klättra eller vägghoppa, om man föredrar det.
Ja, efter den här banan så får man ju också veta att det är ett väldigt varierande spel. Då åker man helt plötsligt på en häst. Eller rin, det kanske det heter. Jag gillar den här banan. Det känns väldigt ovanligt. Så att man liksom rider på en häst och man då styr och man kan hoppa med hästen. Ja, det blev något fält, någon slags typ risfält.
Fortfarande väldigt... skulle det kunna vara på 1800-talet i Japan.
Ja, för att det är inget high-tech. Det är liksom bara ett risfält. Och sen i bakgrunden här då så ser man sådana här flygande drakar som det glider ner ninjas från. Så ser man springa i bakgrunden. Sen några sekunder efter så kommer de då i förgrunden där man själv är och attackerar en på olika sätt. Här kan man också hitta massa power-ups om man är kvick och hoppar i rätt tid då. För att man har ju sitt svärd, fast det använder man inte så mycket. Man slänger mest såna här, vad heter de, shuriken. Fast det är ju inte kaststjärn, det är såna här kastknivar.
Jo, inte sajknivar heller, nej.
I alla fall, man kan ju uppgradera de här skotten då så att det blir liksom eld. Jag vet inte om det gör någon mer skada eller något. Det var ingenting jag tänkte på direkt, men det är rätt kul bana i alla fall. Man får styra den här hästen.
Ja, en annan grej de lyckas väldigt bra med här, det är att vi ser Donkey Kong Country, den här minecart-banan, där hoppar man så åker man ju liksom av vagnen och det är kört. Ja. Men här är det precis som skateboardbanan i Turtles in Time. Alltså liksom, det spelar ingen roll hur mycket man försöker. Hästen är alltså alltid precis under den.
Ja, det är mer att man styr hästen liksom.
Eller snart man styr honom, fast hästen liksom följer med en i alla steg. Man är ju rätt fri när man sitter på hästen. Man kan liksom hoppa och göra en liten volt och ändå landa direkt. Man behöver aldrig oroa sig för att man missar hästen.
Nej, och det är väl egentligen det den här banan går ut på.
Ja, och precis som förra så banan här heter ju Rounds av någon anledning. Land. Och här, varje round är uppdelad i liksom två delar. Och här blir man väldigt förvånad och tycker när slätten är slut.
Ja, för att helt plötsligt så är man inne i en rymdbas.
Ja, jag kan inte komma på något annat vad det kan vara. Eller ser ut som en... Eller, om det inte är det som en väldigt high-tech-fabrik eller någonting.
Ja, det är ju inte 1800-talet i alla fall. Det kan man ju konstatera.
Ja, men det ser ut som inne i dödsstjärnor. Så här mycket röda lampor och sånt som blinkar i bakgrunden.
Ja. Och efter ett tag på den här banan så hamnar man ju i en hiss som åker uppåt. Som man ska stå på. Och nu kommer ju för första gången... Inte ninja-fiend utan de typ ser ut som så här SWAT-soldater med liksom maskingevär och pistoler och så.
Stor kontrast.
Ja, verkligen. Den kan vara rätt knivig den här tycker jag. För att man ska ju åka på den här hissen. Sen ibland så kommer det liksom tak som man mosas under då. Och då ska man liksom hoppa åt sidan och typ hänga sig i något rör. Och sen svinga sig upp ovanpå den här plattformen. Där står det då kanske någon idiot och skjuter mot den. Men ja, det är rätt kul bara.
Ibland är sådana små plattformar bara som man kan hoppa upp på för att ta en andningspaus innan man hoppar på.
Men
ett liknande moment var med i Batman Return of the Joker som vi spelade tidigare i vår. De gjorde ingenting av det momentet där ju. Här har de verkligen gjort allting, allt det vi har beskrivit när man hoppar av och man kan bli mosad och allting sånt.
Ja.
Men här...
Och sen bossen på den här banan.
Den är ju tradig den.
Ja, fast helt plötsligt så det är liksom en robot.
Ja, men om det hade varit det. Men det är liksom bara en fyrkantig jävla grej i taket som försöker skjuta på dig.
Det är ju någon form av robot. Tycker den påminner något från Mega Man X eller någonting.
Fast med andra färger. Jo, det kan man
stämma. Den flyger runt och försvinner och sen ska man då slå till den i rätt sekund så att säga. Och den är ganska lätt ändå. Skjuter någon form av laser mot den.
Det är bara synd att den här bossen, för att här håller man fortfarande på, okej, ska jag gilla det spelet eller ska jag inte gilla det? Och att en sån tradig boss kommer så pass tidigt, det känns lite som fail, måste jag säga. Men nu, nästa bana, jag kommer när vi spelade ihop första gången, det var här vi fattade att vi skulle gilla Shinobi 3.
Ja, alltså det här är typ en av de coolaste banor och bossar, i alla fall i något 16-bitars spel, måste jag säga. Här är ju ett stort labb med liksom så här bubblande gröna kemikalier som rinner. Och ur de här kemikalierna så kommer det typ swamp thing gubbar. Eller de är liksom toxic waste monster liksom. Och Krang, han är med här ju.
Han är verkligen med.
Ja, det är
alltså sån här rosa, om det inte är Krang så är det en liten rosa hjärna.
Som hoppar ur, väldigt oväntat, ur såna här stora glastuber.
Kan man kalla för provrör? Nej, det är det kanske inte, det är såna. De är ju så stora, stora nog att hålla människor.
Ja, tänk typ Alien-filmerna liksom. Och de krossas och så hoppar det ut massa cranks. Det är ju någon strategi man ska ha här. Man ska ju liksom röra sig långsamt framåt och sen ska man hoppa upp, svinga sig upp på högre plattformar så inte de kommer ut, upptäckta efter ett tag. Men gör man inte det så blir det svårt, för det kommer ju väldigt många. Och det är ju, det är någon form av mellanboss med just såna cranks. För att en senare del av banan, då åker man på såna här som påminner jättemycket om Gremlins 2 till NES. Alltså, vad heter det? Rullband, liksom.
Conveyor
belt. Som går till olika håll, helt enkelt. Sen kan man dessutom hoppa upp i taket och hänga sig och åka i sånt här rullband. Och då är det någon form av mellanboss efter detta. Och det är ju jättemånga sådana här crank-containers, liksom, som krossas i golvet. Så hoppar det ut sådana här äckliga hjärnor som man ska spöa skiten nu. Den är rätt frustrerande, alltså.
Ja, det är den. Men jag tänkte, hela upplägget på den här banan, och inte bara den här serietidningsfärgerna som är med här, alltså den här neongröna bubblandet och de rosa hjärnorna, utan hela, alltså hur det är indelat lite fyrkant det här ju, eftersom man ska hoppa med olika inrutade rör. Man ser, det påminner om ett annat Sega-spel, Comic Zone, faktiskt.
Just det.
Fast det är ju vita sträckor mellan serierutorna som avgränsar istället provrörs. Men det är då samma upplägg, tycker jag.
Ja, det är sant. Men sen, sista delen av den här banan innehåller typ coolaste bossen någonsin.
Ja, men först och främst, den här, det känns som att det är något helt, på ett sätt hade de kommit undan. De hade kommit undan seger med här med att bara göra en annan variant av den här första labb. Men här är det helt annat.
Ja.
Vad är det? Det är brunt i bakgrunden. Det är typ av soprum. Eller,
ja,
eller köttgrotta.
Ja. Bajskorridor, jag vet inte.
Ja, men täckt, alltså väggarna och taket som täckte av så här obestämd brun sörja.
Ja, eller någon jord, typ lera eller något sånt. Och sen är det stora, vad ska det vara, insekter som hoppar upp i marken. Typ skalbaggar med långa klor. Plus att i bakgrunden så är det ett enormt äckligt monster. Typ ett bajsmonster. Som har ett
sikte.
Ja, just det. Och han har ett sikte på en som man ska akta sig för.
Det påminner också om Turtles in Time förresten.
Ja, Battletoads.
Ja, just det.
Men sen när man då väl har klarat den här passagen, då tänker man, okej, det var bossen, fast det var det ju inte. Då hamnar man i någon sån här, vad ska det vara egentligen? Det ser ut som typ inälv eller någonting runt hela liksom. Det ser ut som golv och tak täckt av typ inälv. Och här uppenbarligen ser typ den, alltså, snyggaste och coolaste bossen, eller en av de snyggaste och coolaste bossen jag någonsin sett. Det ser ut som en enorm rosa typ zombie av något slag, eller zombiehuvud.
Men det är ett stort jävla huvud.
Ja, som ser jätteäckligt ut. Och han har en jättestor hand som attackerar ändå. Det ska ju skena av att han är gigantisk. Och det lyckas man verkligen med. Han är riktigt svår. Alltså jag körde ju på easy, men det är ändå väldigt svårt spel. Det fanns ju expert med det. Undrar hur fan svårt det var. Men man ska skjuta han i truten efter att han har attackerat den med handen då. Så man ska, här blir det rätt svårt i sig, för att jag tycker det enda som inte riktigt funkar med kontrollen är ju dubbelhoppet. Alltså det är jättesvårt att få in knycket liksom.
Ja, det är viss timing och måste ju intakt.
Det känns som att det är lite fail från utvecklarnas sida faktiskt. Inte det att man är liksom dålig på dubbelhoppet, utan det är väldigt, det är liksom för känsligt på något sätt. Så att, ja, den här bossen hade jag problem med.
Sen skjuter så här enorma strålar ur käften också ju.
Och det här dubbelhoppet blir ännu svårare att tajma för att, ja, man har liksom en sekund på sig typ. Men sen är han död.
Ja, och nästa bana, round 4, varje round heter ju någonting, den heter Destruction. Och kommer du ihåg Traumaville-filmen Surf Nazis Must Die?
Det här är ju Surf Ninjas Must Die. Men det är också likt Turtles in Time. Det är helt enkelt att Shinobi, som han inte heter, vad heter han? Musashi.
Ja.
Han liksom surfar på en surfingbräda samtidigt som han spör skiten nu ninjas och typ stora robotar mäckas liksom.
Ja, de påminner inte med om G.I. Joe-figurerna, de här, eller deras fordon i alla fall, de här helikoptrarna är det väl som kommer och pepprar på en.
Ja.
De små minihelikoptrar.
Den här hade vi rätt mycket problem med första gången vi spelade den här banan, minns jag.
Ja, vi körde fast i nästa del där med rören. Sen kommer man fram till typ oljeraffinaderi eller vad ska det vara, med rör och tunnor och skit.
Alltså innan det så är det ju en boss på den här banan.
Just det.
Då är det ju tre skitcoola meckas liksom. En typ helikopterliknande och en som är jättelik Robotech eller typ Gundam eller något. De är rätt svåra. Fast jag tycker att det ser så jävla coolt ut liksom. En ninja med ett svärd som surfar på en surfingbär samtidigt som han spör skiten ur liksom stora metallrobotar.
Och lägg där till det där snygga blåa vattnet också. Äkta 16-bits vatten.
Ja, det är så snyggt när de flyger in de här mecka typen, de här så blir det så här krusning i vattnet och, man får en känsla av att det går kvickt.
Men den här delen av banan har jag alltid gillat. För att det är vårt nästa del.
Nej, det är ju en av de sämsta banorna i spelet.
Ja, och det känns som att det känns som att det är svårt att ha fel anledningar här. Det är de här rören jag snackar om. Alltså oljeraffinaderi, så kan man då klättra på det. Och det är jävligt svårt att få in bra hopp. Så man kommer över till nästa. Det är lite svårt att hitta till och med.
Ja, men det är svårt liksom att hänga i dem och hoppa rätt.
Ja, och sen ens värsta fiende är det löjliga så här ångpuffar som puffar ut ur rören som gör att man tar skada.
Ja, och sådana här typ vultures-aktiga typer. Vad de nu heter. Karvar med vingar och typ trikåer. Det är lite fel med, för att blir man träffad så flyger man ju bakåt. Typ som i Castlevania. Ja. Och det är det som är så svårt på den här banan. Och den är lång liksom. Och ja, den här är ju trådig tycker jag om något.
Men en schysst detalj däremot, det är ju att på förra delen man surfade så var det liksom klar ljusblå himmel och solen sken. Och här är det helt plötsligt den mörka moln som täcker istället. Men det är på samma del utav banan, fast det känns bara som att nu har blivit molnigt istället. Det gillar jag.
Jag tycker bara att jag har lite ojämna banor liksom. Det känns som att det är olika människor som har designat.
Ja, det är tre olika game designers. Jag vet inte hur de har delat upp det egentligen. Det är inte alls säkert att alla har jobbat lika mycket på alla faktiskt.
Nej, det känns inte alls genomtänkt. Men sen däremot blir man ju glad när man har klarat den här banan, för att det är ju min favoritbana i spelet.
Är det?
Ja, Round 5, Electric Demon.
Det låter som en Iron Maiden-låt. Electric Demon.
Kan inte så mycket om Iron Maiden, men kanske.
Inte jag heller, men om jag säger så här, det låter som en hårdrockslåt.
Ja, det gör det. Men i alla fall, här är man återigen i en skog. Bara att hela skogen brinner och allting är liksom rött.
Fast det är inte jätteobvious att det ska vara att det brinner egentligen.
Nej, man får i alla fall en känsla av att det är liksom
hetta på något sätt.
För att, ja, det ska ju vara jävligt varmt. För att det är såna här stora vad heter det? Nu är jag så jäkla dålig på en sån där industrisnack. Men
kran, lyftkran.
Nej, alltså såna här
tumsnickelskift.
Nej, vad heter det? Stora såna här vattentanks, såklart. Med lock.
En stor kastrull är det.
Ja, skitsamma. Gigantiska såna här industrivattentanker. Som man springer på då. Och vattnet är så hett i de här, så att de här locken pyser liksom upp av vattenångan då. Så då ska man springa igenom det och akta sig. Och här är ju också såna här SWAT G.I. Joe-fiender på den här banan. Nej, det är min favorit. För att det känns som att man får använda många attacker här. Man kan ju också, det sa vi inte innan, men om man är liksom nära en fiende och typ hoppar och trycker på skjutknappen, då gör han liksom en ninja-spark och sen hoppar han bakåt lite. Det är rätt snyggt. Den får man använda rätt mycket här. Plus att mellanbossen på den banan är också en sån här snygg Gundam-liknande robot med sköld och stort typ pulsgevär av något slag.
Ja, det ser ut som de här robotarna. Den här anime-serien Neon Genesis Evangelion kom ju typ, ja det var efter den här egentligen, men får de att den här släpps så blir det väldigt populärt i Japan i mecha-serier att istället för såna här stora feta robotar, att man har mer smidiga robotar, alltså väldigt människoliknande kroppar, väldigt smal design på robotarna. Det är ju typ en sån, är det ju. Ja. Fast tre år, eller två år innan Evangelion kom i Japan.
Det är väldigt snygg.
Och nästa del av banan, då är man i en robotfabrik.
Ja,
eller, jag hoppar rätt mycket. I alla fall robotar i bakgrunden. Ja. Du, här har man gjort lite som i Super Mario World. Du vet att det är liksom staket som täcker banan. Eller vad är det? Stängsel är det väl? Och man kan vara liksom både bakom och framför dem.
Ja, just det.
Den är lite pusslig, den här banan faktiskt. Det gäller att hitta rätt.
Jag gillar egentligen inte de banorna där det är så i det här spelet, för att det blir lite frustrerande.
Det känns som att det är fel typ av... Vi ska ha lite mer kontra här snarare.
Mm.
Det ska inte vara svårt att hitta den här typen av spel egentligen. Det är en grej som gör att man blir förbannad här, det är att det ser ut som en avgrund, alltså det ser bara ut som ett avstånd mellan två plattformar. Då tänker våra plattformsgärna, okej, hoppar man ner där så dör man. Men här är ju meningen att man ska hoppa ner där. Alltså hur fan ska man veta det? Att just där...
Nej, för att det finns väldigt många andra sådana där man inte kan göra.
Jo, men det är ju så. Två plattformar håller emellan, man ser ingenting. Då tänker man direkt, men det är en enkel resa till helvetet. Men,
Nej, men det coolaste med den här banan, det är ju bossen. Det är helt enkelt Mechagodzilla.
Ja, och man kan inte säga något annat där. Det är
nej, det är han.
Eller så är den här Mechazoid, den här gröna Rangers robotdrak i Power Rangers.
Dragonzoid
heter det.
Ja. Ja, men det känns så random. Okej, Mechagodzilla. Jag kommer ihåg när vi spelade första gången att vi tyckte det var väldigt kul. Det ramlade i alla fall ner en massa skrot i huvudet på en och så skjuter Mechagodzilla eld. Men det känns så coolt bara för att det är liksom en enkel ninja som inte har liksom skjutvapen. Och så är det liksom mot Mechagodzilla. Det känns som att det skulle kunna bli någon sån här fin typ Cowboys and Aliens eller något.
Ninjas versus robots versus zombies in space.
Men det coola med det här är att man väl har... Man ska attackera huvudet då. Och när man har gjort det, det tar jävligt lång tid. Men till slut så exploderar i huvudet. Fast han dör ju inte, utan kroppen fortsätter runt.
Oftast plattformsbossar så är det tvärtom. Att man, det är en boss man möter. Och sen så slutar det bara huvudet kvar på den som flyger runt. Men här kör han tvärtom istället.
Ja.
Men det här är riktigt jävla svår.
Ja, det är.
Men jag gillar den här. Det är typ av vad som är en röd intensiv inramning av den här striden. Att det känns ju fortfarande väldigt varmt. Trots att man är inne i fabriken nu. Det är något eldigt sken i den här.
Ja, de har lyckats få till det här känslan varje banan alltså.
Ja, det finns ju inte så många banor i det här spelet, men det känns ju, eftersom de är uppdelade i två delar alla banor, så känns det ändå långt.
Ja, det, ja, jag tänkte ju att det var fler banor, men ja.
Så och efter att vi spelat Kid Chameleon också till samma konsol så
nej, de lyckas med illusionen faktiskt att det är större än vad det egentligen är. Det är bara för att det händer så mycket och det är så varierat. Så att det behöver egentligen inte vara längre liksom.
Ja, och just det vi sa att de två olika delarna på banan skiljer sig så pass mycket åt varandra också.
Det är ju väldigt varierat.
Men vi snackade att någon bana hade bra musik. Nästa round, nummer 6, med The Traps. Den har också rätt kickass musik. Det jag gillar med den här låten är att det är sån här, inte ninjaflöjt, panflöjt heter det såklart. Men den typen av flöjtmusik som alltid är med i ninjafilmer, blandat med, om man kan kalla det för house eller techno, alltså såna, och alltid 16-bits tappning. Det är ju en dröm.
Ja, jag vet inte det, men barnflöjt är inte så stort fan av faktiskt.
Nej, men ninjamusik då?
Jag vet inte, jag tyckte inte att det var så utmärkande musik.
Joho.
Nej.
Däremot den här barn, men banan tycker jag däremot rätt lam.
Ja. Jag fattar inte, man ska liksom hoppa på stenar.
Musashi han faller liksom bara rakt neråt, fritt fall.
Och då ska man hoppa på stenblock så att man kommer uppåt. Men, ja.
Det låter ju sig rätt kul nu.
Ja, det låter kul, men det här jävla dubbelhoppet gör att det blir för svårt.
Och det är inte jättemycket
alltså, det är liksom alldeles för oprecis det här dubbelhoppet. Mm. Man vet liksom aldrig om man kommer klara hoppet. För att man sitter och typ räknar hundradels sekunder liksom. Typ för att tajma in rätt. För att man kan ju inte hoppa. Alltså det är inte så att man kan. Man måste verkligen trycka. Det är inte svårt att förklara. Men man måste trycka på hoppknappen på ett speciellt sätt. Och sen trycka igen. Verkligen exakt när programmerarna vill att man ska göra. Man kan inte bara liksom dubbelhoppa hur man vill. Om du fattar vad jag menar. Det är väldigt. Ja, det är oprecis. Mm. Sen är det ju rätt lam boss på den här. Fast det är ju en sån Tengu som jag har snackat om en del. Tenguman.
Förklara igen vad det är för något.
Men det är en japansk typ demon inom japansk mytologi som är stygg. Jag vet inte vad han gör, men jag har någonting om att det ska vara en pik, alltså näsan. Men det är också en röd demonmask med jättelång näsa. Jag har hört att det ska vara en pik.
Okay.
Han är väldigt lätt. Man tycker att han borde vara svårare än typ Mechagodzilla då, eftersom han kommer senare i spelet. Men han är rätt lång. Det är bara att stå på ett ställe och skjuta honom i stort sett.
Den här bana 6 heter Traps. Men det har egentligen inget att göra med första delen. Utan snarare med andra delen av banan. För att då man är inne i de här Seed, alltså det här brottssyndikatet, det är deras högkvarter.
Mm.
Och här blir det ju skitsvårt.
Ja. För att det är ju mer pussel än det varit innan.
Ja.
Och det är fällor och det kassa med banan är ju att alltså man ska ju hoppa mycket och klara väldigt svåra grejer. Och skulle man råka trilla ner någonstans, då får man ju liksom göra om allt igen.
Det känns väldigt förra generationens spel att vara så. Mm. Vi säger sådana halvdana NES-spel, att det är på det sättet.
Nej, jag gillar inte den banan alls.
Nej, och sen inte bara det att man kan trilla ner, det är ju svårt att hitta också var man ska. För att man ser ju inte längre skärmen såklart. Och veta sen vilket håll man ska hoppa vidare på, det är för svårt att se helt enkelt.
Plus att banan ser extremt tråkig ut. Mm. De gillar ju brunt i alla fall, sidor. Det är ju bara brunt liksom. Ja, och tråkiga sådana här spjutfällor.
Sen, bossen på den här banan, det är liksom, man kommer fram till en dörr och sen så går man in i den. Och då kommer man fram till en skärm där det är liksom 9 dörrar. Och då kommer det ut en idiot med långt hår. Han ser ut som Rumiko Takahashi, en kvinna som tecknar manga. Hon är ut den här Ramana Half och Inuyasha.
Han ser väldigt hon ut så?
Nej, men den här bossen påminner väldigt mycket om karaktären som hon har med. Det här långa håret, den här stora klänningen den på sig också. Den ser ut som Heike Kagero i Super Punch-Out.
Nej, vet jag inte heller. Vadå, han är väl bara en samurai typ utan hjälm, inte?
Men med långa håret, den här dressen känns, är ju inte samurai, men här.
Men någon form av samurai.
Han på sig en sån heltäckande kilt.
En samurai som är liksom ledig typ.
Casual ja. Samurai. Det är ändå en väldigt speciell bossstrid. För att det är 9 dörrar då. Sen kan han komma ut någonstans ifrån.
Mm.
Och så har man
tittar ut säger han. Och så är det 2 versioner av den. En är ju falsk och en är ju riktig. Det har man ju däremot sett i väldigt många spel. Speciellt Megaman.
Speciellt 2 gånger i Megaman, ja.
Mm. Men egentligen är ju inte den. Eller så, de har gjort lite fel med själva upplägget. För att, okej, det är ju kul grej så att man ska träffa den riktiga. Men oftast, för det är ju 2 våningar, oftast så kommer ju båda på samma våning. Och eftersom man har de här knivarna, alltså som huvudattacker om man ska säga, då går den ju ändå igenom den första, om den nu inte är den riktiga. Och den träffar ju ändå den riktiga i vilket fall.
Ja, det krävs en jävla lång tid innan man kommer förbi den här banan, tycker jag.
Ja. Men det var nästan som man ville sluta spela.
Men sen är man ju på sista banan.
Mm.
Round 7, the final confrontation.
Det, ja, just det. Men det här med chapters, alltså det är också Ninja Gaiden. Det känns väldigt filmaktigt.
Men det heter chapters i Ninja Gaiden?
Ja, jag får med.
Okej,
okay, ja, det är det. Ja. Men just att det är liksom kapitel.
Mm. Du får ju nämna också rätt snyggt mellan banorna i Shinobi 3. Att man får se att han liksom står och tittar ut en stor karta.
Ja,
som ritar upp de olika ställena man går mellan. Men sen den sista banan, den utspelas på ett enormt luftskepp. Och innan hade han snott lite grann från Turtles in Time. Eller inspirerats, så är det bättre att säga. Men här är det snott direkt från Ninja Gaiden 3. Den här, alltså utsidan av luftskeppet.
Eller bara Super Mario Bros. 3.
Ja. Men jag menar just att hur man hoppar och hänger i relingar på undersidan av luftskeppet. Och hur det ser ut är ju exakt.
Det kan ju att det känns sådär blandad tid hela tiden.
Mm.
Det här känns ju lite sådär steampunk-aktigt.
Fast jag trodde först man var i rymden här egentligen.
Fast ser man väl inte.
Nej. Men nu gäller det att man samlar på sig rejält med extra liv alltså.
Ja. Det är rejält. Så det är mycket klättrande och hoppande. Och det här är den här jäkla ångan tillbaka. Och plattform som rör sig uppåt. Och sådana här enorma laserkanoner. Eller vad det är för något. Som man ska skjuta sönder. Väldigt svår.
Efter, vad ska vi säga, 3 timmar. Så, haja. Då sparkar man in dörren till sista bossen. Bokstavligt talat. Det är verkligen sen han hittar dörren och sparkar upp den.
Ja. Och den här bossen är ju, inte just bossen i sig, men hur det ser ut. Det är så här psykedelisk rutnät. Om man tänker mode 7-effekter liksom. På Super Nintendo. Jag tror inte Sega hade det ens. Alltså liknande. Jag vet inte om jag har sett det i så många spel mer än det här faktiskt. Just att det ser ut som att det fladdrar och liksom. Det är väldigt så.
Ja, men det rutnätet, det är precis som att, jag menar, att det går i vågor, att det rör sig in och från skärmen hela tiden.
Det ser väldigt virtual reality och 3D ut, kan man ju säga.
Ja. Och bossen man möter, det är alltså han Shadowmaster. Och han ser ut som en Terminator-skelett.
Ja. Och han beter sig typ som en idiot. Mycket bättre version av han Musashi. Alltså han har ju bara en form. Han liksom, den var liksom, den såg coolare ut än vad den var, själva striden.
Det var lite antiklimax faktiskt, just sista striden.
Men ja, han är ju svår. Som sagt, vi spelade ju på easy och ändå var det ju väldigt svårt.
Ändå lovar jag mig själv för typ så 2 år sedan att aldrig mer köra ett spel på easy. Men...
nej, men det gick ju inte.
Och sen är slutfilm.
Då står ju Musashi såklart på ett berg. Och så ser han det här jäkla skeppet störta ner och ryker. Och sen är det någon slags poetisk text. Jag kommer inte ihåg vad de säger. Men
ja, han säger i alla fall... De säger på ett väldigt fint sätt att hjälten har vunnit och fienden är döda.
Och när eftertexten rullar då så rider ju Musashi på sin hästapolle.
Hästapolle i skymningen. Det är som slut av en bra cowboyfilm.
Ja.
Cowboyfilm och ninjafilm har rätt mycket gemensamt. Det här... men viss typ av musik, den onde goden ful. Det känns att det hade kunnat vara för en ninjafilm. Det där också.
Ja, faktiskt.
Ja. Men du, grafiken. Är något att ha i Shinobi 3? Return of the Ninja.
Ja, jag tycker att det är riktigt snygg grafik. Jag brukar inte bli så imponerad av Sega Mega Drive-spel, om jag ska vara ärlig. Men det här är ju, det här är ju klass med vissa snygga spel på Super Nintendo. Väldigt detaljerat, liksom stora karaktärer och snygg design faktiskt. Jag brukar inte gilla design jättemycket heller i Mega Drive-spel, men eller allting känns så snyggt.
Ja, de har verkligen vågat prova på vad ska jag säga, nya koncepter. Alltså den här sci-fi ninja-stuket funkar verkligen. Ninjas passar i rymden.
Ja.
Och så alla de här olika typer av miljöerna. Det är egentligen alla som är i Donkey Kong Country. Du vet, skog, hav, fabriker, träd.
Man blir ju imponerad, inte alla barn kan jag inte säga, men det är väldigt så kontrast så man blir väldigt imponerad varje gång. Bara, oh shit, nu surfar man liksom över typ ljust soligt hav så här, och sen plötsligt med en brinnande skog liksom.
Ja, alltså vad gäller ren design så kan det här vara det bästa vi spelat i Pixelklubben 64. Om man bara skalar ner till liksom vad de har, vad det ska vara och vad tanken är bakom allting.
Kan i alla fall Sega-spel.
Ja, fett lätt det snyggaste Sega-spelet vi har kört.
Det. Vi har inte kört så många i sig, men...
nej.
Det kommer rätt sent med, för det blir ändå en trea, liksom. Så man märker att de har lyckats utnyttja Mega Driven, liksom.
Ja.
Sen musik och ljud. Det är ju ganska typiskt Sega-sound, så.
Ja, de har eller, ju
eller just slingorna i Sega. Jag tycker soundet känns väldigt lite Sega, vilket jag tycker är bra, för jag gillar egentligen inte... ja, men Segas Mega Drives ljudchip direkt.
Och när vi säger Sega-slingor, då menar vi att alla låtar skulle kunna vara från Sonic the Hedgehog.
Men
alltså, de har, skulle du kunna beskriva det? Hur låter typiska Sega-låtar?
Sonic 1.
Ja, vad ska man säga, råa, lite mer rått än vad det ofta är. Lite mer glättigt.
Jag tycker mer att det låter mer midi, sådär.
Ja, men lite mer bas också.
Jag är i alla fall inget stort fan av soundet, men i det här spelet så har de ju lyckats. Det är ju ja, men typ 2-3 låtar som är riktigt bra. Det är en som låter väldigt sunsoft.
Ja, det är det.
Och här, det andra som får till det här nässiga, råa soundet.
Vad menar Mr. Gimmick?
Ja, typ Mr. Ja. Gimmick, ja.
Fast Mr. Så Gimmick slår ju musiken i det här.
Ja, ja, lätt.
Men det där elektroninja-stuket, den här blandningen funkar också i musiken. Just det här med bitpop-synt blandat med ja, vad som ska föreställa flöjtljud.
Dock tycker jag att det är lite väl mycket hissmusik.
Vad menar du?
Nej, det var många slingor som bara kändes som hissmusik.
Music.
Det var lite synd, för att det fanns en del guldkorn, men...
och fast för att vara ett Mega Drive-spel så är det riktigt jävla bra musik.
Ja, det... sen kontrollen, den är ju för det mesta väldigt bra och extremt mångsidig, vilket jag gillar. Det är bara att dubbelhoppen funkar inte alltid, tyvärr.
Nej, men egentligen, det sa vi innan, man kan ju göra allt man vill, liksom hoppa, vägghoppa, klättra, hoppsparka. Man kan till och med gå när man duckar ju. Och ja, man kan blocka med katanan också.
Och springa och...
och göra volter, precis som i första tödelset till NES. Ja.
Ja, väldigt mångsidig. Okej, då sätter vi ett betyg. Åh, jag finner jag att det är så jävla ont.
Okej, du? Det jag gillar med Shinobi 3, Revenge, nej, vad sa vi att det hette? Return of the Ninja. Mm. Det är att man känner sig verkligen cool när man spelar.
Oh,
alltså han, Musashi, han är en äkta spelhjälte. Och jag gillar han fan mycket mer än, vad heter han nu i Ninja Gaiden?
Ryu.
Ken. Ryu, ja.
Ryu.
Och den här gamla sloganen som hade, Genesis does what Nintendo don't. Det här är ju ett äkta exempel på det.
Det är det faktiskt.
Alltså, jag måste säga att de andra spelen vi har kört till Mega Drive, de har ändå varit rätt ljumma. Ja. Alltså de vi kört innan, det är också Alex Kidd in the Enchanted Castle, Kikamillion och Toki Going Ape Shit. Och om man jämför med det här, det är så här pang på rödbetan, alltså en fartfylld jävla action-arkad-rikare.
Ja.
Riktigt tv-spel helt enkelt.
Helt enkelt badass om man jämför med de andra vi har spelat.
Precis, det är inte alls på samma tama nivå. Tyvärr lite väl svårt men kort. Är du med? Hellre så får fler banor fast inte lika.
Plus att vissa banor var direkt trista tyckte jag. Hade varit, ja men lite lättare. Dubbelhoppet kanske var lite bättre. Några fler banor. Nu hade jag nog fått 7 av mig, men jag ger det 6 av 8 bit.
Ja, det är ju självfall. Då är vi där igen. Jag tänkte ge det samma faktiskt, 6 av 8 bitar. Men det är det bästa Mega Drive-spelet vi har kört hittills i Pixelklubben 64.
Lätt. Då är det dags för musik.
Musik.
Ska vi köra den här coola Sunsoft-låten?
Ja, kära lyssnare, tänk Sunsoft. Och minst inte så kolla våra 2 Sunsoft-specialer och lyssna på musiken därifrån. Det här är en av bästa låtarna från Shinobi 3 och därför är en av bästa låtarna från Mega Drive. Och det är från bana 4 helt enkelt. Och låten heter Destruction.
Till Shinobi-spel till Saturn efter det.
Nej, vad var det för något?
Shinobi X heter det. Jag vill att spela. Det är sån här typ inskannade, men typ Mortal Kombat, digitaliserade så här människor och sånt.
För jag känner igen det från Super Power.
Mm-hmm.
Ja, du hade en Saturn. Jag var till den vägen.
Jag sålde.
Slängde den åt helvete.
Ja, slängde en Saturn.
Men det släpptes ytterligare ett Shinobi-spel.
Just det, till PlayStation 2.
Ja, som bara hette Shinobi. Släpptes för 10 år sedan, 2002. Har du testat det?
Var när allt skulle vara 3D så släppte han det.
Ja.
Ja, jag tror att jag fick en demo i det här svenska PlayStation-magasinet med det här spelet på. Jag minns att det var lite snack om att de har gjort en cool effekt med att han hade en, för han har ju typ lila kläder i spelet, och sen har han en jättelång röd halsduk som fladdrar.
Var det som var hypen?
Ja, halsduk.
För att citera Yrrol. trevlig scarves.
Ja, exakt.
Det var ju samtidigt som något annat bolag gjorde det här 2D-rygar. En annan retroklassiker som då skulle bli 3D.
Allt skulle bli. Okej, från ninjas i rymden till cowboysar i rymden.
Ska vi säga det förresten, Sebbe, till nytillkomna lyssnare, att tillbaka på Luta 1, där pratar vi, ja, hela vår podcast är ju 80- och 90-talsretro på svenska. Men här i tillbaka på Luta 1 så har vi liksom valt ut ett speciellt ämne som kanske inte är spel, utan det kan ju egentligen vara vad som helst som har nostalgiskt värde för oss.
Ja.
Och vad håller vi på att gå igenom just nu?
Just nu snackar vi ju om 80- och 90-talens coolaste actionfigur.
Fuck yeah!
Yeah!
Det började precis som sig bör som actionfigurer som sedan blev till en tv-serie, serietidning, ett Commodore 64-spel och allt annat däremellan. Idag pratar vi om ytterligare en av det neongröna 80-talets ikoniska actionfigurlinjer, Bravestar. Vi börjar med att spola tillbaka bandet till 1986. Leksakstillverkarna Mattel letar efter något som kan komplettera deras enormt framgångsrika Masters of the Universe-figurer. Idén till Bravestar kom ursprungligen dock inte från Mattel, utan ett par år tidigare från deras kära vänner på Filmation, studion som producerade deras tecknade tolkningar av både He-Man och She-Ra. Fröet såddes under tecknastudions utveckling av Ghostbusters, inte att förväxlas med The Real Ghostbusters. Filmations grundare och ägare Lou Scheimer fastnade för karaktären Tex Hex, den onde kofösaren, och bad tecknarna spara på honom och inte använda honom i Ghostbusters. Scheimer hade nämligen fått feeling. Han bad det näst högsta hönset på Filmation, Arthur Nadel, att ta hjälp av deras grafiska formgivare John Scrudd för att skaka hjärncellerna och ta fram en tecknad sci-fi-västernhistoria där den gredelinhudade Tex Hex skulle vara ondskans ansikte utåt. Sagt och gjort, tecknarna fattade pennan och Mattel började tillverka figurer och tillbehör som faktiskt hann komma ut innan tv-serien hade premiär i USA. Speciellt med Bravestar-figurerna var att de var på sin tid ovanligt stora, dryga 20 cm höga, och att de såldes i avlånga boxar med ett plastfönster på. Artworken på förpackningarna påminner mycket om den på deras He-Man och Universums mästare. Protagonisten i Bravestar-fenomenet blev den intergalaktiska sheriffen Marshall Bravestar. Storyn utspelas i den vilda västern-inspirerade staden Fort Kerium på Nya Texas, som inte ligger i närheten av New Mexico, utan är en planet med tre solar, många ljusår från jorden. På Nya Texas finns den åtråvärda röda mineralen Kerium, tydligen 10 gånger dyrare än guld. Majoriteten av tv-serien går ut på att visa Tex Hex dråpliga försök att snå åt sig Kerium och hur den blågula hjälten sätter käppar i hjulet för honom. Marshall Bravestar har sin robottest till undsättning, 3030, och hand i hand med det PK-samhälle som växte fram under Ronald Reagans presidentperiod är Marshall Bravestar inte bara sheriff, utan härstammar även från en indianstam. När han ligger brunt till kan han sammankalla krafter från 4 olika djur. Eyes of a hawk, ears of the wolf, strength of the bear and speed of the puma. Bakom Tex-Hex onda planer står alltid Stampede, ett demonliknande skelett som var seriens egentliga antagonist. Eftersom amerikanska FCC fortfarande var hårda med reglerna kring att producera tv-serier för att marknadsföra leksaker, fanns givetvis en som kallad lesson med i slutet av varje avsnitt, där en av seriens goda karaktärer ler krystat mot de unga tittarna och spelar präktig. I avsnitt 26 till exempel, The Price, är moralkakan att man inte ska ta överdos av LSD-liknande droger och dö. Filmation gjorde totalt 65 avsnitt under en kort men intensiv period mellan 1987-88. Det är för övrigt Lou Scheimer själv som sjunger temalåten till tv-serien. Bravestar kom dock att bli det sista Filmation gav ifrån sig innan bolaget gick i graven. En spin-off-serie vid namn Bravo! Utropstecken var då i sin arbetslinda och kom sålunda aldrig ut. I Sverige föll uppdraget både på Mediehuset och Trefa Video att spela in och översätta Bravestar. Man hyrde in Hans Gustafsson för att svenskdubba Marshall Bravestar. Och actionfigurerna av Mattel marknadsfördes av Scandi-Toys från skånska Osby. En serietidning översattes av Atlantic och kom ut 1988, dock bara i två nummer. Inte att förglömma är 1988 års Bravestar The Movie, eller Bravestar The Legend, som den kom att heta här i Europa. Detta var Filmations 90 minuters långfilm som kom att bli en av de första tecknade filmerna att använda CGI i större utsträckning. Kritikernas mottagande var dock allt annat än varm, mjuk och snäll. Filmen släpptes efter det att tv-serien hade slutat visas i hemlandet. Seriens alla 65 episoder släpptes på DVD under 2011 och figurerna hittar man idag lätt på amerikanska eBay. Okej, Sebbe.
Mm.
Bravestar för dig. Vad är det främst? Är det figurer eller tecknat tv-serier? Eller vad tänker du när du hör Bravestar?
Jag tänker figurer, fast jag har egentligen ingen jättekoppling till. Alltså det enda jag kommer ihåg av Bravestar när jag var liten, det var Lekcenter. Att vi har snackat om det innan, men de hade ju ett ställe, eller en hylla där som var lite undangömd. Där de hade liksom stora, typ dyra saker som ingen köpte för att de bara samlade damm. Och där kommer jag ihåg att vi har snackat om att de hade Masters of the Universe Eternia till exempel. Och jag minns att de hade Bravestars, den här sheriff, vad ska det vara egentligen, staden eller... Det var en sån där gigantisk låda i alla fall.
Ja, den heter bara Fort Kerium. Mm. Och det är ju, och det heter den staden där Bravestar utspelar sig. Men egentligen det är ju liksom bara tre dörrar. Eller fast, tre olika
små hus. Ja, fast det ska väl vara staden antar jag. Men, ja.
Men den är ju stor på grund av att figurerna var så höga också.
Ja, det var lite speciellt med den.
Det verkar ha kommit två olika typer av lådor. För jag vill minnas att den som fanns på Lekia var den avlånga varianten. Medan den... Man ofta ser på nätet är den rektangulära.
Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer bara ihåg bilderna.
De hade Ghostbusters-huset där också. Den Firehouse Headquarters.
Men de hade ju typ så här ett ex av varje. Och det var liksom
de hade ett ex, precis. Och bakom där hade de ju barnvagnar. Typ ingen i vår ålder gick och kollade i alla fall. Ja.
Nej, man skulle köpa de grejerna.
Jag undrar vad de kostade.
Ja, vet inte. Vi hittade ju något... En gammal Hallandsposten med någon annons. Eller det kanske inte var Leka i och för sig. Men det var en annons i alla fall att de sålde ut Eternia.
Mm.
Kommer du ihåg det? Det kostade några hundra typ.
Jag vill minnas 795 vill jag minnas att det stod.
Mm, kan du stå.
Och det var typ 91?
Ja, något sånt.
Det var väl något annat vi letade efter egentligen. I en gammal Hallandspost på biblioteket som gjorde att vi hittade den annonsen.
Ja. Men annars så vet inte jag någon butik som hade Bravestar. Och jag vet att jag aldrig såg någon hyr VHS heller. Alltså där jag hyrde film, typ Videorent och sånt.
Men det, de hade den, Videorent. Du vet, när man kom in i Videorent på Fredsgatan, de hade ju barnfilmerna direkt när man kom in på första rummet. Och där minns jag att vid samma tillfälle en gång så hyrde jag den här tecknade Defenders of the Earth. Den här framtids... Där Magic,
ja, den kommer att vara att de hade, ja.
Och Framtidsfantomen är med. Och Bravestar VHSen också då.
Nej, jag måste ha missat det helt faktiskt. Jag vet ingen som hade några figurer heller i vår klass. Eller liksom, förutom du då.
Ja, precis. Ja. Min pappa jobbade på återvinningscentralen. Och på den tiden slängde de ju allt... Mm. Möjligt verkligen, som Tradera fanns inte, Blocket fanns inte och
allting var nytt
typ. Ja, eller ja, precis.
För nytt för att vara gammal så att säga.
Ja, sen hittade ju Mint in Box två det måste vara någon butik som sålde det ju. Vi ska se vad de hette. Det var så,
det var den här roboten som
Skull. Ja, först den som såg ut som en, vad heter, Marshall? Nej.
Ja, men sån inbördes
Kavaralleri heter det.
Ja. Colborobot.
Och den här Skullwalker, som alltså var Tex-Hex.
Ja, just det, den hade vi med. Den var rätt cool, minns jag.
Mm. Jag kunde gå och marscherade på en grej på baksidan där.
Men var det så, båda de var Mint in Box?
Ja.
Och du slängde förpackningen?
Ja, men jag var, vi säger att jag var 11 då. Alltså, ordet Mint in Box, det liksom var ju så avlägset så att...
Jo.
Men vi sitter och kollar på bilden nu på egentligen alla Bravestar-figurer som kom ut. Först och främst, det är ju inte många.
Nej, verkligen inte.
Och sen näst och främst, du är jävligt schysst artwork.
Ja, det är ju Mattel. Och ja, vi vet ju alla hur snygga He-Mans artwork är, så jag kan tänka mig att det är någon form av samma snubbe som har gjort det här i alla fall.
Förutom han är Fotkerium, min favorit artwork ser här, det är han Deputy Fuzz. Kolla, ja, snygg den är.
Den är snygg. Men ja, och han, jag vet inte, är den där onda versionen av honom, en Outlaw Skass eller vad han heter.
Vänta. Det
ser rätt cool ut också.
Ja, den, ja. Ja. Mm.
Men de måste vara jätteovanliga och dyra nu, eller?
Nej, det är de inte faktiskt. De kostar inte så jävla mycket som man kan tro ändå i Minting Box. Jag hade faktiskt en grej till här, ser jag, som jag fick på, när vi var i Ullared. Det här Laserfire Fireback. Och om jag fattade rätt, hade man två stycken sådana, så kunde man liksom skjuta dem mot varandra, som gjorde att den andra figuren trillade med hjälp av laserstrålar, alltså infraröda strålar. Ja. Men den funkade inte, som jag hade en av dem såklart, och jag hade den till mina He-Man-figurer. Men det var ju batteridriven jävla grej man satte på ryggen på den.
För det verkar vara det enda som tillbehöret. Sen finns ju Brazos häst. Alltså det är coolt på bilden att han liksom står där.
Figuren är mycket coolare än den tecknade tv-serien, må jag gott säga. Men det jag minns också, det var att jag köpte den här satellitserien, som den hette, den här serietidningen, där det var blandade mask-serier och He-Man-serier. Och i ett nummer 1988 fick man med en liten tidning där handlingen berättades med hjälp av bilder, som alltså var actionfigurer då. Men vad tycker du om fenomenet och nu ser bilderna och...
Alltså det känns ju väldigt 80-tal och de ser ju väldigt coola ut.
Ja.
Jag har faktiskt varit på gång och köpt några och sådär, men det har inte blivit av. Man vill ju ha dem i kartong liksom.
Det är ju det som är hela, det är ju riktigt schyssta samlobjekt om man har haft dem i kartong.
Jag vet att han Sandstorm, han som ser ut som någon röd typ kräftliknande.
Han ser ut som en Dr. Zoidberg i Futurama.
Ja, han vet ju, det är väl ofta han man ser när man söker på eBay efter de här figurerna.
Ja.
Han är väl billigast.
Den känns ju mest Sebbe av alla de här, men ja, tyvärr, tråkigt nog, Marshall Bravestar själv hade jag nog velat ha. Men han är tråkigast av alla figurerna. Men jag vill alltid ha hjältarna ju.
Jo, trist. Men du har inte kvar dina figurer.
Alltså när jag var typ 12 så gav jag bort jättemycket av mina actionfigurer till min systerson. För jag tyckte att jag hade
illa.
Det var inte så att jag tyckte det var larvigt. Jag bara tänkte, jag lekte ju inte med dem. Plus att, alltså det var inte någon som bad mig göra det. Inte mina föräldrar eller någon, utan det var bara en idé jag själv fick. Bara, nej, men jag leker ju knappt med dem nu. Men det var, och så, de enda jag hade kvar, det var i stort sett de allra första actionfigurerna jag hade fått, plus alla wrestlingfigurerna, för de ville jag inte ge bort.
Men har han kvar det då? Har han slängt? Varför frågar du inte om man kan få tillbaks?
Ja, nej, det har rätt.
Det hade jag gjort. Annars borde du skaffa dem, du hade.
Ja, jag tycker nästan att han är coolast, den här Carl Borgholm.
Ja, jag vet att jag tyckte han var riktigt fräsig då.
Men
jag...
för att det var en lite typ en jättestor motorcykel först, alltså när den var i förvandlad form.
Ja, just. Men var ju han med i serien?
I tv-serien minns jag inte honom.
Vi kanske borde kolla eBay i sommar så vi kan beställa Bravestar.
En lott tillsammans, det har vi gjort ett par gånger, så att vi lägger ihop till någon sån här Turtles-figur eller Trashbag Bunch.
Det borde vi göra.
Ja,
ja.
Men avslutningsvis, Cowboys Indianer är jag inte särskilt intresserad av faktiskt, så att,
nej, inte jag heller.
Tyvärr, även om de är i rymden så.
Nej, jag vet inte, ser den om den är något av heller. Jag vet att du och jag såg typ ett avsnitt. Du hade någon VHS. Jag var och hälsade på dig i Borås för första gången. Så kollade vi på honom. Och sa de något kul som lät snuskigt.
Det var något med hästen, vill jag minnas.
Typ sätta på hästen.
Vi måste sätta på hästen.
Men det var
sadeln. Okej, då kan vi det här.
Jaha, det var allt för den här gången. Och nästa vecka fortsätter vi med vårt Megaman-maraton. Med Megaman 5.
Jag kan säga att det här är det spelet jag har mest fram emot att spela. För jag har spelat, jag fan spelat sexan mer än jag spelat Mega Man 5.
Jag har spelat sexan typ 3 gånger.
Okej. Okay. Det blir spännande att se. Jag tror att det här kan vara bättre än vad jag minns det faktiskt, Mega Man 5. Eller jag hoppas att jag har sagt på det.
Jag hoppas också det. Ja. Det är snyggare i alla fall än många andra, men vi får väl se.
Och i nästa tillbaka till Luta 1 så fortsätter vi snacka om 80-90-talens coolaste actionfigurer. Men det blir egentligen inga actionfigurer nästa avsnitt.
Nej, fast det ingår väl i den kategorin ändå.
Det ingår i pojkleksaker vi älskade som barn.
Ja.
Mighty Max. Mm. De här små, det låter konstigt att säga en handburen leksak eftersom alla figurer var väl det. Men det här små lekvärdar, helt enkelt.
Som playsets.
Playsets.
För att som får lite, plats i hand.
För att vara lite amerikansk, det är sådana playsets. Mm. Det kunde vara ett gorillahove. Kunde vara att man öppnade hovet och i det var liksom en liten lekvärd med små miniatyrer och figurer.
Eller en babian eller som man kunde öppna. Ja. Eller en
men jag tänkte först, vad sa han egentligen? Till skillnad från Bravestar så du och jag var ju väldigt, vi var ju helt sålda på Mighty Max ett tag.
Ja, det ska bli kul att snacka om det faktiskt.
Och vi vill såklart ha era tankar, frågor, funderingar, åsikter på oss och vår avsnitt. Och hur gör man om man vill kommunicera med Mange och Sebbe?
Ni kan mejla oss på pixelklubben64@gmail.com. Eller så kan ni ju gilla oss på Facebook och skriva i vår logg eller skicka ett meddelande. Och kan vara vad som helst. Om ni kommer ihåg något eller om ni vill att vi ska ta upp något ni kommer ihåg eller spel eller figurer eller vad som helst. Och skriv gärna en iTunes-recension med.
Fan, jag gillar att du säger snabel och inte ät.
Okej, okay. Ja, det var allt för den här gången.
Tack som fan för att ni har lyssnat.